Jaha, då var vi tillbaka med podden Till trons försvar.
Äntligen!
Det har varit ett litet avbrott här. Vi har kliat oss i huvudet och varit lite irriterade.
Ja, det måste man säga.
Ja.
Speciellt du, Dan.
Ja, och inte på varandra.
Nej. Jag blir mer frustrerad av att vi inte kan göra något och du hatar det här med ljudet.
Så vi har faktiskt hållit på att trixa och juxa med det här fram och tillbaka lite nu då för att få det att fungera på ett vettigt sätt. Och vi tror att vi har en lösning nu på våra bekymmer så att vi ska kunna spela in igen då.
Vi får väl se hur det går.
Vi hann spela in ett avsnitt om Dawkins.
Ja, just det, precis.
Innan vi fick våra bekymmer. Mm. Och det är färdigklippt, så nu ska vi fortsätta igen här i serien idag då.
Mm.
Prata mer om Dawkins.
Men det är ju alltså ganska gammalt det där om första kapitlet i Dawkins bok är gammalt.
Det var ju ett tag sedan vi spelade in det. Det var precis egentligen i början av corona.
Ja.
Verkligen när man börjar märka av corona i Sverige om man säger så. Mm. Det har hänt ganska mycket sedan dess.
Ja.
Vad säger du Anna? Ska vi köra igång här med vårt avsnitt om Dawkins?
Ja, precis. Nu var det ju länge sedan vi läste det här så att vi är lite ringrostiga på själva
men det ska nog gå bra.
Innehållet.
Ja.
Men vi ska försöka.
Ja, vi kör på.
Yes. Ja, Dan, då sätter vi igång.
Ja, det tycker jag.
Yes. Kapitel 2 i Richard Dawkins bok Illusionen om Gud.
Mm.
Huvudstråket i det här kapitlet kan man säga är att Dawkins menar att Gud är skapat av oss människor.
Mm.
Och han hävdar att, eller han själv uppfattar Gud som hänsynslös, hemsk, en psykopat av stora mått.
Mm.
Han försöker i det här kapitlet visa på hur vi genom den mänskliga evolutionen har skapat Gud.
Ja, just det. Att Gud har utvecklats fram med oss nästan.
Ja,
kan man säga.
Typ. Dessutom säger han att det här har skett väldigt sent i universums historia.
Okay.
Det är också intressant.
Ja.
Mycket intressant. Guds hypotesen är att vi människor av behov har helt enkelt skapat våra egna gudar.
Okej. Okay.
Ja, Dan, din bästa vän Richard Dawkins, eller hur?
Min favoritfarbror.
Ja, precis. Ja. Vad tycker du om kapitel 2?
Ja, vi var inne på det här lite i förra avsnittet. Att vi hade lite, säga höga förväntningar är väl fel. Men vi hade ju liksom...
Ja, du. Jag hade ju läst den innan så jag var inte... Men, ja.
Ja, men man har ju sett honom i debatter och man vet ju vem han är. Och man hade väldigt... tänkte att den här boken skulle bli jobbig. Vi var inne på det förra gången och så. Men istället så det dryper ju bara av förakt.
Mm.
Det är så pinsamt påtagligt. Vi hade högre förväntningar båda två. Tror jag du hade läst den i och för sig. Men ett exempel på det här då, det är ju det här ständigt återkommande skuldbeläggandet då. Och då är det av alla religioner hela tiden för saker som enskilda personer gör. I Sverige så är det ju ingen som säger att alla invandrare är kriminella. Man kan ju inte liksom skuldbelägga en hel grupp människor bara för att vissa har problem och vissa har... Ja, så är det ju bara, det vet vi ju.
Mm.
Men ändå då en så här högt respekterad person då som Dawkins som ägnar sig åt just den här sortens häcklande och påhopp och liksom baserar det på vad enskilda medlemmar och vissa, ska man säga, obskyra, lite halvskumma samfund kanske...
Ja.
Har gjort då. Och om vi gjorde detsamma med Hawkins så skulle vi säkert kunna gräva upp saker som människor inom vetenskapen har gjort. Alltså det skulle inte vara speciellt svårt.
Nej.
Atombomben kan vi ta. Ska vi skuldbelägga honom för det kanske?
Jag menar, precis.
Och det vore ju ohederligt att göra så tycker jag. Men om vi återvänder till Dawkins bok då så retar han sig mycket på att kristna i Storbritannien får skattelättnader till exempel och han tycker att de behandlas väl av det politiska etablissemanget.
Mm.
Alltså samhället är stort kan man säga, politiker då.
Ja.
På grund av att de kristna olika religioner då sysslar med välgörande ändamål. Och det är därför de får sån här stöd då helt enkelt kan man säga. Och det här är ju helt fel.
Enligt honom,
och tydligen orättvist då. Och det dröjer bara några meningar här innan Dawkins faller ner i det här med guilt by association igen då, som vi har pratat om. Alltså att skuldbelägga flera för något som enskilda gör.
Ja.
Och Han retar till sig till exempel på att ett fåtal amerikanska predikanter då tjänar jättestora pengar. Det finns ju väldigt speciella kyrkor i USA.
Mm. Inte bara i USA.
Nej, det finns ju hela världen.
Afrika är ju kända för detta.
Men hur som helst så tänker han då att han tycker det här, de tjänar sina pengar skattefritt här på predik om Gud och framgång och så här. Och då tycker jag det är lite intressant här att har Dawkins då frågat hela kristendomen, vad tycker ni om det här egentligen? I de flesta sammanhangen i kristna sammanhang så är ju en stor del av saken att man ska försöka hålla det avskalat och enkelt.
Ja, men precis.
Så att det blir liksom lite konstigt att han försöker smeta på någonting här då på den hela stora, om vi bara tar kristendomen, men det finns ju andra religioner också.
Ja, liksom.
Och det känns lite som att Dawkins försöker döda en elefant här då, men det enda han åstadkommer är liksom små irriterande nålstick. Och de här argumenten är ju ganska lätta att ta bort då. Alltså det här med lite framgångsteologi eller vad man ska kalla det för, det finns ju till viss del i Sverige också, även om det inte är lika, det är ju väsensskilt ifrån hur det är i USA.
Absolut.
Eller andra länder. Men det finns ju här. Och nu är det ju inte det Dawkins reagerar på här, utan han reagerar ju på kanske de här jättestora kyrkorna i USA där väldigt mycket pengar kommer in skattefritt och han tycker att han vill ifrågasätta det då.
Men generellt sett så är det ju så att hela tiden när han drar de här exemplen som han tar upp så är det helt orelevant för Sverige oftast.
Ja,
även om du säger ja, det finns lite framgångsteologi i Sverige, men det är inte i närheten av att jämföra med det han pratar om.
Nej.
Och han talar om att vi behandlas så speciellt, skattelättnader, det finns inget sånt i Sverige.
Nej. Så det blir lite som att Dawkins försöker döda en elefant där då, men han försöker göra det genom att sticka en nål så här i huden lite grann. Det blir liksom, det bara irriterar lite grann istället för att faktiskt ha någon faktisk grund i det han säger.
Mm.
Ett ytterligare exempel här då är när han ger sig på treenigheten. Ja. Den verkar ju vara helt obegriplig och det här har vi ju pratat om förut. Han tar upp massa historiska exempel på att det har funnits människor och rörelser då som inte har trott på treenigheten. Och att de här då skulle ha motarbetats av kyrkan. Och det här samtidigt då som han i kapitel 1 häcklar kristna för att det finns kyrkor som intar droger för att nå Gud. Så ja, den kristna tron och den kristna kyrkan kommer naturligtvis försvara sin lära såklart. Det står ju till och med att vi ska göra det
ja,
i vår skrift. Och upplever vi då att det kommer villoläror och saker som börjar glida ifrån originalbudskapet som vi uppfattade, då kommer man ju vara redo för att försvara det.
Mm.
Och jag tänker att det gör väl exakt också vetenskapen.
Mm.
Om han uppfattar någonting som pseudovetenskap, då kommer ju det brinna i proppskåpet på honom. Ja. Han kommer ju gå till försvar då.
Absolut.
Så det här är ju bara ett exempel då på hur Dawkins med små nålar av bitterhet då försöker sticka hål på Gud.
Ja. När jag läste kapitel 2 så tänkte jag ju på självklart utifrån GT hur han börjar ge sig på Guds bilden i Gamla testamentet.
Ja.
Han är väldigt svepande och han ger generella anklagelser som är helt ryckta ur sitt sammanhang.
Mm.
Och bara buntar ihop det till att Gud i Gamla testamentet blir hemsk.
Mm. Mm.
Jag tänker att det är ju lite där vi höll på med förut när vi höll på att svara på det här dokumentet.
Ja, just
det. Vi kallar det liksom om hur man häcklar Gud i Gamla testamentet.
Mm.
Så vi har ju i princip just behandlat sådana här godtyckliga påståenden om Gud. Mm. Så jag tycker inte det liksom känns relevant att gå in på det här i detalj.
Nej.
Men om ni har lyssnat på oss tidigare så har ni ju säkert hört gång på gång att man måste tolka Bibeln i sitt sammanhang.
Mm.
Och om du tänker själv mer om det här med Gud i Gamla testamentet så får du gärna komma med konkreta frågor då.
Mm.
Som du tycker talar för att Gud inte älskar till exempel. Men då vill jag ha specifika bibelord som talar för din ståndpunkt så.
Mm.
Så kan vi försöka bemöta dem i sitt sammanhang. Svepande generella anklagelser som Dawkins gör går ju inte att bemöta.
Nej, Det blir lite flummigt bara.
Ja. Mm. Så jag blir mer irriterad när jag läser det här. Jag skulle vilja säga, men gå hem, seriöst. Gå hem och gör din läxa på riktigt. Läs igen. Mm. Läs Bibeln mer i sin helhet och säg exakt vad det är du får problem med.
Det hade jag velat sett.
Ja.
Det hade varit intressant att se vad han svarar.
Mycket intressant. Han säger, nu citerar jag, att Gud är, citat, totalt ointresserad av våra röriga synder. Alltså det är ju bara så sjukt, vilket stort missförstånd.
Ja.
Och det är klart, som vi har sagt tidigare, Gud i Gamla Testamentet verkar ju inom ramen för den tiden, absolut.
Mm.
Men i det gör han ju allt vad han kan för att kalla människan tillbaka till sig efter att hon har valt att vända honom ryggen, alltså synda.
Mm. Och det där är ju så roligt, för att han tycker att Gud är ju fruktansvärd i Gamla Testamentet.
Ja.
Ja, men varför agerar Gud som han gör i Gamla Testamentet? Det är ju för att han verkligen försöker jobba med människornas synd.
Mm.
Men om man inte ser det och bara ser det andra, då förstår jag att det blir...
Jag blir så irriterad.
Ja.
Han säger ju att Gud är totalt ointresserad av människan och hennes liv.
Ja.
Och det är ju som du säger, jag tänker att han vill inte förstå. Och därför så kommer han komma till samma slutsats igen, även om han skulle läsa Bibeln. Det är ju där det handlar om.
Ja.
Sen generaliserar han också i hur han buntar ihop islam, kristendom och judendom.
Mm.
Han säger att alla tre religionerna i 2000 år har främjat förakt för kvinnor.
Mm.
Men det är ju inte alls sant vad det gäller kristendomen.
Nej.
Och jag tänker att vi måste ta ett mer ingående avsnitt om Bibeln och kvinnan. Mm. Helt enkelt så småningom.
Mm.
Men visst är det så, absolut. Man brukar tala om de abrahamitiska religionerna. Vi har samma ursprung. Mm. Men man kan inte bara dra alla religioner över en kam på grund av det.
Nej.
I Sverige är det ju faktiskt så att frikyrkan, de som har varit med och banat väg för demokratin i vårt land och lagt en grund som vi idag står på.
Mm.
Långt innan kvinnor i Sverige fick rösträtt fick man vara och bestämma och rösta då inom situationstecken i frikyrkosammanhang.
Och min upplevelse av frikyrkan den tiden jag har varit med är ju att det finns så mycket starka kvinnor överallt som är med och verkligen inte är rädda för att säga vad de tycker och ha inflytande och så här.
Nej,
så att det har varit väldigt imponerande.
Ja, precis. Och det här med att Paulus skulle vara kvinnomotståndare, det handlar ju också om ett stort missförstånd av honom och hans texter i ljuset av den tid han levde och romarriket.
Mm.
Så absolut, vi får lov att tala om det här senare i en djupare kvinnofråga helt enkelt.
Ja, absolut. Mm. Kvinnliga apologeter kan vi prata om också.
Ja.
Det tycker jag är intressant.
Det finns nog inte så jättemånga faktiskt, men
nej,
det
jag
ökar.
Tror att det börjar komma fler, så att det är
absolut.
Kul.
Dawkins beskriver ju också Paulus som grundaren av kristendomen, och så säger han att det är en mindre hänsynslös monoteistisk sekt av judendomen.
Mm.
Men Paulus var ju den som skrev de här kända orden: nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna.
Mm.
Nu är ni alla ett i Kristus.
Ja.
Alltså jag tycker att en sån jämlikhetsförklaring, det kan inte bli särskilt mycket tydligare än så.
Nej. Han har fått med allt.
Precis. Och Dawkins citerar andra personer också. Han lösrycker grejer utan att förtydliga vad han menar.
Mm.
Han säger så här: kristendomen, bland annat, nu citerar jag, i min bok var det på sidan 63. Kristendomen är det fördärvligaste system som människan någon har belastats med.
Mm.
Alltså jag tycker så här, ska man kunna ta sånt på allvar, då måste han ju säga mer specifikt.
Mm.
Hur menar han?
Ja, ja.
Inte bara slänga ut såna där ord i förbifarten.
Nej.
Han talar också om hur ateister diskrimineras i vår tid. Jag undrar om man skulle fråga en ateist i den svenska akademiska världen idag om de känner sig diskriminerade. Vad tror du då?
Det vore intressant faktiskt.
Verkligen. Och så frågar du en student som har en bekännande kristen tro som läser biologi eller naturkunskap idag.
Mm.
Och undersöker vem av dem som känner sig mest diskriminerad.
Ja. Mm.
Vi har redan tidigare hänvisat till kristna skolelever. Jag vet inte vilket avsnitt var det.
Jag kommer inte ihåg, men vi pratade om det, kommer jag ihåg.
Ja, det kanske var i första avsnittet. Mm. Det har ju, man har gjort en undersökning nu i vintras som visar att det var, men det handlar om jättemånga, 60-70% ungefär, om jag minns rätt.
Mm.
I Sverige idag känner sig kränkta av sina lärare.
Ja.
för att de har en kristen tro. Så det Dawkins säger är intressant, i alla fall inte i Sverige.
Nej.
Jag vet inte, jag kan inte uttala mig om England, jag känner inte till kulturen så väl.
Mm.
Han talar ju också, som du redan sa lite, om alla möjliga grejer i USA. Han talar om politiker i USA, religion, och jag tycker också där att det är meningslöst att belysa ett land när man ska tala om religion.
Ja, ja, ja.
Och så kopplar han ihop politiker i USA till sanningen om Gud och kristen tro. Och jag tänker så här, vad har de grejerna med varandra att göra?
Men han återkommer gång på gång i den här boken till USA.
Ja.
Och det verkar vara lite nagel i ögat på honom på något sätt. För det är ju väldigt starkt. Alltså,
ja, ja,
den kristna tron har ju en väldigt...
Ja, det är annorlunda än i Sverige.
Ja, ja.
Visst är det så.
Där är det mycket mer genomsyrande i samhället på något sätt.
Det är ju mer kultur.
Ja.
Mm. Han säger ju att en president i USA måste bekänna sig till kristen tro, annars kommer han aldrig kunna bli president.
Nej, nej.
Och att det är självmord för karriären att säga att man är ateist.
Ja.
Och det må vara så, till och med Trump, som många av oss tycker är väldigt märklig, menar sig ju vara kristen, säger det. Sen tänker jag så här att Nya testamentet säger ju åt oss att på frukten avgör man trädet. Vad säger Trumps frukt?
Ja, ja.
Ja. Man ser ju nu i coronatider när politiska ledare uppmanar sitt folk att be till Gud.
Ja.
Det är ju ingen i Sverige som gör det.
Nej, nej.
I Sverige är det ju tvärtom. Här får ju inte politiker ha en stark kristen tro, utan att man ifrågasätts vad det gäller objektivitet och professionalitet. Kommer du ihåg när Elisabeth Svantesson blev minister i Fredrik Reinfeldts regering?
Ja, just det.
Vet inte när det kan ha varit.
Nej.
Kanske någonting runt 2013 och sånt där.
Ja, ja.
Media drev i alla fall igång starka tvivel kring hennes kompetens och undersökte henne med lupp verkligen.
Ja, ja.
På grund av, speciellt kanske att hon hade varit engagerad i abort. Motståndsrörelse, ja. Mm. Och sen också i en trosrörelse, församlingshållet då, i Örebro. Så Reinfeldt var tvungen att kliva in och försvara hennes kompetens.
Det är ju helt...
Ja. Och liksom typ att hon är professionell oavsett vad hon tror.
Frågan är ju också, här måste man ju lägga in en liten sån där, hade det här skett för något annat samfund, någon annan religion ens?
Ja.
Utan är det den kristna religionen främst, eller hur fungerar det här liksom? För att jag kan ju uppleva, jag var inne på det här tidigare, att det är någon slags omvänd rasism ibland.
Ja, att, det tycker jag med.
Att man reagerar inte på när en muslimsk person blir minister, utan då är det precis som att, ja men det är klart att du ska ju tro på Gud, det är klart. Men om en vit person eller en skandinavisk person gör det, så är det liksom att du borde förstå bättre.
Ja.
Och då blir det som att man förminskar de andra människorna då.
Ja.
Och det där tycker jag så otroligt illa om. Jag tycker det är väldigt konstigt.
Alltså jag tänker så här, om Dawkins, ska du motbevisa kristen tro, så dra inte in kultur.
Nej.
Utan håll det till något större, något mer globalt.
Mm.
Sen talar han också om sekulära stater och att alla trosuppfattningar ska hållas lika högt och att man ska ge dem lika möjligheter. Och det är ju lite som du är inne på, Dan.
Mm.
Att det är, jag tycker också att det är skillnader. Att det, jag ser det mer som att ja, det är bra och jag är för det.
Mm.
Jag tycker återigen inte det är sant i Sverige. I Nora där jag bor så är man väldigt... nyandlighetsbenägen.
Ja, mycket sånt här.
Det är mycket sånt här.
Ja.
Jag tycker att det är intressant att kommunen bjuder in till hälsomässor där det är väldigt tydliga nyandlighetsinslag. Eftersom om du googlar på sådana grejer så ser du snabbt att det handlar om buddhism och hinduism.
Mm.
Så att samtidigt som då kommunen inte ska stötta religiösa aktiviteter annars.
Ja,
ja. Så jag tycker att jag förstår att man liksom har någon slags policy av att till exempel yoga, man anser att det är medicinskt. Men googla på yoga och se vad det står om yoga. Så får du se om det är vad det står om ursprunget.
Man håller inte de här sakerna som samma sak helt
enkelt. Nej, precis.
Det är lite olika.
Man särbehandlar tycker jag. Ja. Sen när Dawkins ger sig in och talar om Guds existens, så pratar han om Bertrand Russells liknelse om en tekanna. Kommer du ihåg det där då?
Ja.
Det är ju lite Alltså jag tycker bara det är ju så att man skrattar. Mm. Han jämför en möjlig himmelsk tekanna med möjligheten att Gud finns. Mm. Och just för att man inte kan motbevisa att Gud finns, precis som man inte kan motbevisa en himmelsk tekanna eller ett spagettimonster som man också talar om, så tycker han att de är jämförbara.
Mm.
Och jag tänker att de här liknelserna han gör, eller något i stil med det, det, för mig är det som att han säger att det är lika dumt att tro på
tomten då.
Ja, som att tro på Gud.
Mm.
Ja, han säger kanske inte ens att det är dumt att tro på tomten, men det, han menar på att det, en person som tror på Gud är lika korkad som någon som skulle tro på tomten.
Ja.
Jag tänker att det här blir väldigt irrelevant i ljuset av vad människan genom alla tider har bekänt sig till.
Ja.
Det är ju först nu i modern tid i västvärlden som man har börjat ifrågasätta Guds existens. Man måste ju vara medveten om att det är Dawkins som är unik.
Mm.
Så är det ju. Mm. Sen det är klart att handlar det om att man genom tiden, genom människans historia har gett gudarna olika namn.
Mm. Mm.
Men människan har alltid varit en tillbedjande människa.
Mm.
Så när nu Dawkins och andra börjar jämföra det här med tekanner och spagettimonster eller tomten, då tänker jag så här, ja, det är ingen som börjar tro på tomten i vuxen ålder.
Nej.
Det är en myt vi leker med i tanken som barn.
Mm.
Men det finns ingen person som vi tar på allvar, ingen vuxen som är psykiskt stabil som tror på tomten eller skulle börja tro på tomten.
Nej.
Inte på tekanner eller spagettimonster heller.
Nej.
Men det finns många som i vuxen ålder börjar tro på Gud eller fortsätter hålla fast vid sin tro på Gud.
Det är ju så märkligt det här också, för att vi har också sagt att vi ska prata om till exempel den historiska kopplingen, sannolikheten för att Jesus har funnits.
Mm.
Såna här saker har vi sagt att också ska komma avsnitt om. Och där finns det ju starka bevis för att Jesus faktiskt har funnits.
Absolut.
Och gått på jorden och allt det här.
När han sen börjar tala om teologer i koppling till vetenskapen, då kallar han också teologer för stöddiga och självsäkra.
Mm-hmm.
Och jag tänker så här, vad skulle man annars kunna säga karaktäriserar Dawkins sätt att skriva?
Om
inte annat än att det är fruktansvärt stöddigt och osmakligt.
Ja,
det är ju hemskt.
Ja.
Han argumenterar utifrån att man ofta säger att vetenskapen kan svara på hur-frågor.
Ja.
Och teologer på varför-frågor. Och sen börjar han tala om varför-frågor egentligen är meningslösa.
Ja.
Då säger han så här, citat. Somliga frågor förtjänar helt enkelt inte svar.
Mm.
Det faktum att en fråga kan formuleras grammatiskt korrekt gör den inte meningsfull.
Okay.
Han menar alltså med det här, tänker jag, att det är inte värt att engagera sig i frågor som varför Gud skulle ha skapat världen och så vidare. Han säger att de teologiska frågorna inte alls är meningsfulla. Men jag tänker så här, han visar ju med sitt liv att de uppenbarligen är väldigt meningsfulla. Eftersom han lägger den största delen av sitt liv åt just frågan om Gud. Eftersom han vill bevisa folk att Gud inte finns.
Jag får en sån här hockeyreferens här. Det var en dalmas som håller på Leksand.
Okej.
Okay. Och det var så mycket folk som skulle hålla på och tjafsa med honom om det. Och då sa han, Leksand engagerar, sa han.
Ja, precis.
Och då menar han ju på samma sätt.
Det är ju det jag menar.
Ja, det är det du syftade på här. Ja.
Alltså, lägger man så stort engagemang som Dawkins gör på en sån här fråga om Guds existens, då kan man ju inte mena att den inte är meningsfull.
Nej, det...
Ja. Lite senare på samma sida säger han så här.
Mm.
Det finns kanske en del verkligt djupa och meningsfulla frågor som för alltid ligger utom räckhåll för vetenskap.
Mm.
Alltså han går ju direkt precis emot vad han tidigare just har sagt.
Det är en bok full av motsägelser och den är väldigt speciell.
Jag tänker så här att människan har ju alltid i historien funderat kring det här med varför. Det är ju så. Så att han tycker ju tydligen inte det är intressant. Men vi andra gör det.
Mm.
Att det inte skulle vara bra frågor. Då tänker jag så här, då får han ta upp det med hela mänskligheten då.
Jag tänker ju för egen del det som har väckt mitt intresse för naturvetenskap och lära mig mer om fysik och så här. Det har ju varit just varför. Varför finns vi här?
Ja.
Hur fungerar allting? Varför sitter det ihop som det gör?
Precis. Ja.
Så att det är ett väldigt konstigt resonemang.
Jag har ju en bekant som det var genom att plugga biologi som han liksom kom till tro. För han tyckte att evolutionen var så, det fanns så mycket hål i teorierna.
Ja, och kemin också om man börjar kolla. Det har vi väl varit inne på tidigare här. Men om man börjar kolla på hur det sitter ihop så blir man ju så här. Men hjälp, det är ju någon som har skruvat ihop det här.
Ja, men precis.
Det, alltså ju mer du ser så, ja.
Sen när han talar nedvärderande om Bibeln så rycker han självklart vissa lagar från Gamla Testamentet ur sitt sammanhang.
Ja,
och det är ju precis det, vad sa du?
Som vanligt.
Ja, precis. Ja. Och det är ju där vi har bemött i det här tidigare brevet och besvarat.
Mm.
Men han menar också att om vi ska bortse från vissa av lagarna, vilket alla moderna människor gör enligt honom, så uppstår frågan om då hur man ska förhålla sig till lagarna, vilka man ska efterfölja och så vidare. Och det där har vi också talat om vad det gäller just förståelsen av det gamla förbundet.
Ja.
Hur man måste se lagarna i ljuset av att det var Guds förbund som man ingick med Israel
genom
Mose vid Sinai.
Ja.
Och de som bekänner sig till kristen tro idag har ju ingått ett annat förbund och ser inte lagarna som givna direkt till dem.
Nej.
Så jag tänker att han är bara inte med i matchen.
Nej, precis.
Att vi tänker att det handlar om att hitta en princip som Gud förmedlar även i lagarna.
Mm.
En princip som gäller liksom
alltid.
Är det så mycket med Dawkins man blir irriterad? Jag vet inte om han skulle kalla mig för sofistikerad teolog, men han slänger ur sig att de flesta som tror på Gud säkert gör det med ovetenskapligt bevisade miraklers hjälp.
Ja.
Det stämmer inte på mig.
Nej.
Jag tror på grund av mirakler.
Nej.
Som sagt, heller. Nu vet jag inte om man skulle säga att jag är sofistikerad. Men jag har ju en teologisk utbildning.
Mm.
Han gör grova antaganden som är idiotstämplande. Ja. Alla som tror är dumma i huvudet. Så är det helt enkelt.
Ja, det är min upplevelse också. Gång på gång på gång är det samma metoder.
Här kommer ett citat. Varför många kretsar överhuvudtaget som är förtjänta av beteckningen sofistikerade stannar kvar i kyrkan är ett mysterium minst lika djupt som det teologerna roar sig med. Om du och jag, Dan, någon av oss, skulle skriva en bok, eller vem som helst som är kristen, och kalla ateister, skulle vi kalla ateister eller alla som inte tror, med sådana här nedvärderande och dumförklarande ord som han gör, så skulle man garanterat bli starkt anklagad och åthutad och utfryst på direkten.
Jag tänkte om en svensk minister skulle göra det.
Ja.
En kristdemokratisk minister skulle skriva
den
omvända texten om att nu får ni sluta, liksom, ni kan inte gå runt och vara ateister, ni är dumma i huvudet.
Ja.
Alltså, de hade ju åkt ur riksdagen med
det hade ju aldrig
svängdörren
gått.
Liksom, ut bara. Ja.
Och man skulle i alla fall minst bli häcklad för att inte ha bevis för det där politiskt inkorrekta som man då uttrycker i så fall.
Ja.
Nej, det skulle ju inte gå.
Nej.
Sen här till sist ett citat.
Mm.
Dawkins citerar någon som heter Jerry Coyne. Vetenskapen är ingenting annat än en form av rationalism. Religionen är den vanligaste formen av vidskepelse.
Ja.
Och här återigen säger han det bara utan att förklara någonting mer eller lägga ut någonting mer. Det står med i ett sammanhang där han menar att vetenskapen har bevisat att Gud inte finns.
Mm.
Eller har omkullkastat tron på intelligent design.
Mm.
Ja, det är så här boken.
Det blir inte bättre.
Nej, det blir inte bättre än så här.
Inom citationstecken.
Nej.
Jaha, då var vi färdiga med kapitel 2. Sorgerna och bedrövelserna fortsätter i den här boken. Man kan inte klandra den här boken för att den inte har en röd tråd i alla fall. Det kan vi säga.
Nej, absolut.
Eller, ja. Jag hoppas ni får ut någonting av att höra de här grejerna. Och som vi har sagt tidigare, jag skulle faktiskt rekommendera er att har ni inte läst den här boken så tycker jag att ni ska göra det.
Ja, det kan vi göra.
Det kan vara bra att också ha läst den och inte bara höra det vi säger utan gå igenom den själv och inse vad det är för slags bok.
Aha. Speciellt eftersom folk ser upp så mycket till honom.
Och så tänker jag på att det vore kul att höra lite vad ni tycker om det här vi pratar om. Så kom jättegärna med feedback och kommentarer via Facebook. Men också
eller
ni
mail.
Kan mejla oss dan@tilltronsforsvar.se eller
anna@tilltronsforsvar.se.
Perfekt. Så har ni, det behöver inte bara vara kring de här ämnena vi pratar om idag, utan är det något ni har tänkt på, någon som har ställt någon knepig grej till er som ni har gått och klura på, så vore det jättekul om vi fick ta upp det i våran lilla podd här.
Mm. Absolut.
Med det får vi väl önska er en fin dag ute i sommarvärmen, hoppas vi.
Yes.
Ni är rena och pigga och friska, tvättar händerna och allt det här som vi tjatar om hela tiden. Ja. Så hörs vi snart igen.
Nu finns det ju tvål i affärerna i alla fall.
Tvål, ja. Och toalettpapper också.
Ja. Ja. Yes,
kul för han killen då som har köpt för jättemycket pengar och sitter på ett berg hemma i vardagsrummet nu. Hoppas han har det bra med sitt toalettpapper.
Ja, precis. Ja.
Ha det bra allihop, så hörs vi längre fram.
Yes.
Hej, hej.
Hej.